4. Första mars 1994. England och Nordirland.
Det har nu gått 10 veckor sedan de brittiska och irländska regeringarna undertecknade fredsdeklarationen för Nordirland, men man väntar fortfarande på besked om IRA, den förbjudna republikanska armén, tänker acceptera kravet på permanent vapenvila så att slutförhandlingarna kan komma igång. Och irritationen och nervositeten ökar nu både i London och i Dublin.
I väntan på svar från Sinn Féin, IRAs politiska gren, har det uppstått oenighet mellan London och Dublin. Regeringarna undertecknade gemensamt fredsdeklarationen om Nordirland den 15 december. Men sen har skilda uttalanden från de båda ländernas premiärministrar skapat osäkerhet om hur deklarationen egentligen ska tolkas. Sinn Féin har utnyttjat situationen och begärt förklaringar på flera punkter som villkor för att svara på budet om fredsförhandlingar. Den irländska regeringen har gjort flera eftergifter medan den brittiska har vägrat. 10 veckor efter att fredsdeklarationen undertecknats är det Sinn Féin som har övertaget. Partiet har vunnit en enorm propagandaseger. 300 utländska journalister bevakade i helgen den årliga partikongressen som annars brukar passera obemärkt. Den brittiska regeringen måste tala med oss utan att IRA, den förbjudna republikanska armén, först lägger ner vapnen. Vi är ett av de stora politiska partierna i Nordirland med 12,5% av väljarnas röster bakom oss. Och vi är inte ansvariga för IRAs våldsdåd, säger Martin McGuinness, andreman i ledningen för Sinn Féin.
No, Sinn Féin has absolutely no responsibility for bombings and shootings. What we have is a situation where there is the IRA who are fighting an armed struggle against the British forces of occupation, and there is Sinn Féin, which is a completely.
Det är förståeligt att ett folk som behandlats så illa som katolikerna i Nordirland använder våld i kampen för frihet, menar Martin McGuinness. Men han förklarar samtidigt att Sinn Féin, IRAs politiska gren, vill få slut på den väpnade kampen. Men Sinn Féin åtar sig inte att försöka övertala IRA att gå med på vapenvila. Enda vägen att åstadkomma fred i Nordirland är att alla parter, katoliker, protestanter och de brittiska säkerhetsstyrkorna, lägger ner vapnen samtidigt, säger Sinn Féins ledare. Men innan man kan komma så långt måste den brittiska regeringen klargöra vilket inflytande den tänker sig i den norra provinsen i framtiden. Regeringen i London har utlovat någon form av självstyre, men Sinn Féin kräver att britterna avstår från allt inflytande i Nordirland. Först då kan det bli fred, säger Martin McGuinness.
When will it be peace? Whenever the British government faces up to its responsibility.
Martin McGuinness, som är andre man i IRAs politiska gren, Sinn Féin, och reporter här, det var Kerstin Brostrand i Dublin.
Den 1 mars 1994, Sverige.
Kväll. Efter nära 28 timmars oavbrutna förhandlingar blev det svenska EU-avtalet klart idag. Det är avtal som svenska folket nu ska folkomrösta om.
Avtalen skulle ha varit klara vid midnatt, men tiden gick och ryktena frodades. Och Norge upprepade att någon fisk tänker de inte släppa till. Klockan blev gryning utan något avtal. Och vid 6-tiden höll förhandlingarna på att bryta samman och politikerna åka hem. Men så till sist.
This is a historic date. A historic day.
Jo, det blev ett avtal med EU till sist. Men fortfarande bara för Sverige. Norrmännen beslöt att skjuta upp alltihop till nästa vecka. Och Finland och Österrike var fortfarande inte klara.
Jag räknar med att de andra nordiska länderna kommer att avsluta sina förhandlingar inom den allra närmaste tiden. Och att vi ska gå gemensamt in i den europeiska unionen.
Räknar du med Norge också?
Det gör jag.
På fullt allvar?
Ja, absolut.
Inte bara för artigt?
Nej, det jag räknar med Norge.
Den svåraste frågan, hur mycket Sverige ska betala en medlemsavgift till EU, den löses genom en kompromiss med hjälp av en banan. Det var den stigande kurvan på avgifterna som finansminister Wibble ville ha.
Tog du med bananen in i förhandlingsrummet?
Nej, det gjorde jag faktiskt inte, men jag ripade den bananen.
De svenska ministrarna betonade ofta och gärna vilket förträffligt avtal de skrivit under. Men sanningen är att de fått kompromissa i mycket.
I ett givet ögonblick så enades vi i ett mycket litet rum om att nu gör vi en kompromiss, och vi skar nästan de två siffrorna mitt itu.
Förhandlingen har letts av grekerna, för dagen fulla av artigheter på svenska.
Jag tror att det är bra för att Sverige har mycket att ge, och när jag säger det har mycket att ge, jag menar inte pengar.
Vad menar du då?
Jag menar med sina traditioner, sina politiska traditioner. Med sina erfarenheter som ett land som har speciella erfarenheter i utrikespolitik, i världen, i tredje världen.
Nej, sällan har vänskapen mellan EUs ordförandeland Grekland och Sverige blomstrat så som denna dag.
Ja, vi omfamnade varandra, och det var faktiskt en härlig känsla.
1400 kronor per år för varje skattebetalare. Ja, så mycket kostar ett EU-medlemskap den svenska statsbudgeten redan nästa år, om det blir verklighet. För merparten av de pengar som Sverige kan vänta sig tillbaka från EU går inte in i budgeten, utan till de verkliga vinnarna på dagens uppgörelse, bönderna.
Ja, in i det sista var alltså pengarna den stora stötestenen i Sveriges förhandlingar med EU. Sveriges medlemsavgift i den europeiska unionen blir drygt 18 miljarder kronor per år. Det är mer än vad hela barnbidraget kostar statskassan. Visserligen såg förhandlarna till att vi får en rejäl rabatt på medlemsavgiften de första åren. Men merparten av de pengar som vi får tillbaka från EU går inte in i budgeten, utan direkt till lantbrukare i norr, till glesbygdskommuner eller till forskare som lyckas träffa rätt i EUs snåriga bidragsdjungel. Utslaget på alla oss skattebetalare skulle det krävas en skattehöjning på 1400 kronor nästa år för att täcka hålet i budgeten för ett EU-medlemskap. 9 miljarder måste fram.
Det finns i princip tre sätt. Va? Man kan låna, det brukar jag inte gilla. Man kan ta in mera inkomster och man kan minska utgifterna. Och en del inkomster kommer in av sig själv även på kort sikt. Man får lite lägre ränteutveckling, och det sparar man en del pengar på. Men det blir säkert en kombination av flera olika saker. Men det får faktiskt hela regeringen ha möjlighet att diskutera först.
Veterinärer ska göra stickprov i EU så att Sverige kan förbli salmonellafritt. EU-medborgare får vänta 5 år innan de får samma rätt som svenskar att köpa fritidshus i Sverige. Den som reser in i Sverige får ta med sig 1 liter sprit, 5 liter bordsvin och 15 liter öl. Det är också bra att byta ut spriten mot 3 liter starkvin. Sverige slipper troligen EUs hårdare sekretessregler, men först inom en vecka kommer en deklaration om den svenska offentlighetsprincipen. Sen tidigare är det klart att Sverige behåller högre skyddsnivåer för farliga ämnen i minst 4 år, men inför EUs strängare regler för miljöfarligt avfall. Sverige kan inte heller tvingas ta emot utländskt kärnkraftavfall. Det svenska frihandelsavtalet med Baltikum består, och EU skaffar ett eget likadant avtal. Sverige kan behålla den militära alliansfriheten, men ändå gå med i det utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetet. Sverige deltar i kampen mot internationell brottslighet och narkotika. Ett samarbete byggs också upp kring flykting- och invandrarfrågor. Också Sverige tvingas på lång sikt ge upp den egna valutan genom att gå med i valutaunionen EMU. Men här återstår förhandlingar. Systembolaget blir kvar. Ärendet kan dock komma att prövas av EU-domstolen. Däremot avskaffas Vin- och spritcentralens monopol. Avtalet är alltså i grova drag färdigt, men namnteckningarna kommer på plats först inom några månader.
Ur andra världskrigets ruiner skulle ett fredligt och enat Europa byggas upp. Det var visionen hos den som har kommit att kallas Europas fader, fransmannen Jean Monnet, konjaksföretagaren som blev internationalist. Monets idéer gällde från början hela Europa, men ju mer de östeuropeiska länderna drogs in i Sovjetunionens intressesfär, desto tydligare inriktades samarbetsplanerna på Västeuropa. Genom samarbete på kol- och stålområdet skulle de gamla ärkerivalerna Tyskland och Frankrike kunna enas, var tanken hos Robert Schuman, den franske politiker som tog initiativet till kol- och stålunionen. När den bildades 1952 gick Västtyskland under ledning av kanslern Konrad Adenauer med på att ge de gamla fienderna insyn i den stålindustri som varit grunden för den tyska upprustningen. Och genom undertecknandet av Romfördraget 1957 kunde samarbetet fördjupas i tullunionen EEC, det som senare blev den europeiska gemenskapen EG. Då var de bara 6 medlemsländer, nu är de 12 och hoppas bli 16. Efter fördraget i Maastricht 1992 blev EG den europeiska unionen. Gemensam valuta, politisk union och kanske till och med en Europa-armé står på programmet. Äntligen skulle Jean Monnets Europavision bli verklighet. Men med massarbetslöshet och protester i medlemsländerna och det uppslitande inbördeskriget i Bosnien in på knuten har EU framstått som allt mer förlamat. Förhoppningen är nu att nya medlemmar ska tillföra både energi och friska pengar till Europasamarbetet.
Nu är Eva Hamilton i Bryssel med oss direkt. Eva, vi har just fått besked om att Finland också fått ett avtal nu.
Finland fick ett avtal vid 6-tiden och det innebär bland annat att nästan hela Finland betraktas som stödområde. 85% av jordbruksmarkerna i Finland får stödpengar av EU. Österrike sitter och förhandlar just nu och till och med Norge sitter och förhandlar. De var ju beredda att åka hem här vid 12-tiden på förmiddagen. Det lär vara så att Tyskland har sagt till Grekland att släpp inte ut dem förrän ni har fått ett avtal.
Men är allt klart nu för Sveriges del? Vad återstår att förhandla om, Eva?
Som vi hörde alldeles nyss så återstår hur många röster Sverige ska ha i ministerrådet och i Europaparlamentet. Och det kommer att tas beslut om det nästa helg, tror jag. Och sen också nästa helg så kommer vi få reda på hur deklarationen ser ut som ska garantera att Sverige får ha kvar sitt offentlighetsprincip.
Vad är din helhetsbedömning ikväll, Eva? Vad betyder det till exempel för den svenska folkomröstningen?
Jag tror att det är bra att vi har fått ett avtal som man kan kritisera och som man kan berömma och som man vet vad man talar om. Det här avtalet ska lämnas ut till svenska folket. Det är en ganska lättsam version så att alla ska kunna läsa och förstå vad det handlar om. Men sen tror jag också att snuset kanske på ett sätt var ännu viktigare, för det var symbolen att EU ska inte lägga sig i sånt som inte EU har med att göra, utan svenskarna ska snusa om de vill snusa.
Statsminister Carl Bildt drog sig i eftermiddags inte ens för att jämföra den svenska förhandlingsuppgörelsen i Bryssel med 3 kronors hockeyguld i Lillehammer. Så nöjd var han. Tror du att de svenska EU-skeptikerna tycker att den svenska regeringen har tagit olympisk guld i Bryssel?
Nej, tror jag inte alls att de tycker. Och jag har ju sett en del av deras kommentarer. Jag såg till exempel Miljöpartiet som sa att allting har varit ett skådespel. Även nej-sidan borde kunna uppskatta att detta är bättre för Sverige. Om vi trots allt blir medlemmar, jag förstår att de är emot att vi ska delta i samarbete, men ska vi delta i det, så är det väl bra att det sker på bra villkor.
Anne Wibble skrev ju i sin finansplan att om arbetslösheten ska halveras under 90-talet så måste tillväxten bli 4%. Tror du att tillväxten har förutsättningar att bli så hög med ett medlemskap i EU?
Ja, under förutsättning att vi får en bra ekonomisk politik också. Men vänd på frågan. Om vi säger nej till medlemskapet, då tror jag inte förutsättningarna finns.
Så att om vi ställer oss utanför EU så menar du att då kommer Sverige att få dras med en fortsatt hög arbetslöshet?
Ja. Och jag tycker att det är strångt av socialdemokratin att ställa upp så mycket som de gör.
Belåtenheten är stor både bland regeringspartierna och inom oppositionen.
Ingvar Carlsson, tror du att dina väljare som tidigare har varit skeptiska till EU är mera positiva efter avtalet idag?
Ja, det tror jag. Precis som efter den förra förhandlingsomgången då miljöfrågorna rätades ut, så tror jag till exempel regionalpolitiken för hela norra Sverige, när detta rätas ut, så gör det att en del tveksamma tar steget över till jag.
Men EU-motståndarna säger ju redan idag att regeringen har lagt sig platt för EU och inte utnyttjat det förhandlingsöverläge som man har haft.
Ja, jag försvarar inte den här regeringen när det inte är sakligt befogat, som bekant. Men det är inte så att regeringen har lagt sig platt. Här har ju först stenhårda förhandlingar om regionalpolitik, om jordbrukspolitik, om alkoholpolitik. Så att har inte de som är motståndare mera på fötterna, då måste jag säga att då är det i så fall relativt väl förhandlat.
Den 2 mars på morgonen.
Både Finland och Österrike blev färdiga i Bryssel bara timmar efter Sverige igår, medan Norge har rapporterat framgångar i förhandlingarna under natten. För Finland var det allt avgörande att få igenom krav inom jordbruket, och avtalet var i hamn när det stod klart att så mycket som 85% av Finlands yta kommer att klassas under EU:s rubrik minst gynnade områden som är berättigade till bidrag ur särskilda stödfonder. Några timmar senare kunde också Österrike avsluta sina förhandlingar med EU som gav efter för kraven på begränsningar av långtradartrafiken genom Alperna. Och i natt rapporterade även Norge framgångar i förhandlingarna där den allt avgörande hjärtefrågan är fisket. Och Norge kan komma att bli färdigt i tid för EUs utrikesministermöte i Bryssel på tisdag. EU-kommissionens ansvarige i utrikesfrågor Hans van den Broek, som har hjälpt till vid förhandlingarna, sa i natt att han aldrig har känt sig så lycklig efter 100 timmar utan sömn och det 5 dagar långa ministermötet som ledde till avtal för Sverige, Finland och Österrike var det längsta i EUs historia. Titti Nylander, Bryssel.
Första mars 1994 om de svenska FN-bandvagnarna.
Eldöverfallet mot 3 svenska pansarbandvagnar i Bosnien i förra veckan var mycket allvarligare än vad man först trodde. Enligt FNs egen utredning var det 2 pansarbandsrobotar av sovjetisk konstruktion som träffade vagnarna.
De 3 pansarbandvagnarna körde i kolonn, inte långt från 8:e pansarskyttekompaniets bas i Varers, den sydligaste grupperingen inom den nordiska bataljonen. Den första vagnen träffas rakt i fronten, inte av en granat som hittills har uppgetts, utan av en styrd pansarvärnsrobot som sliter upp ett hål i pansaret och stoppas av vagnens motor som sitter i främre delen. Roboten visar sig vara en sovjetisk konstruktion, inom NATO kallad AT-3 Sager. Här sitter den monterade på ett jugoslaviskt pansarskyttefordon. Besättningen i den andra vagnen ser att ettan i kolonnen har stannat och kört fram. Då kommer den andra roboten och slår in snett i sidan. Den går under förarens stol och ned i botten med en skur av splitter omkring sig. Sammanlagt skadas 5 personer. Före avfärden från Sverige förra året försåg samtliga pansarbandvagnar med ett inre skydd av kevlarvävar. Ett material som också finns i de hjälmar som hela bataljonen är utrustad med. Kevlarvävarna tapetseras på vagnen. Vagnens innevägar där normalt en pansarskyttegrupp på 8 man transporteras. Mycket tyder på att skyddet har medverkat till att minska skadorna. FN har gjort en ingående undersökning på platsen. Personalen upptäckte då de trådar som används för styrning av robotarna. Trådarna kunde följas tillbaka till eldställningen som låg cirka 1200 meter bort. De här robotarna som är från 60-talet finns i ett mycket stort antal i förra detta Jugoslavien. Överfallet betecknas som ett av de värsta under FNs verksamhet i Bosnien.
Första mars 1994 och så är det ubåtar igen.
Svenskt territorialvatten kränktes vid 3 tillfällen förra året av främmande undervattensfarkoster. Det konstaterar ÖB Bengt Gustafsson idag i en samlad rapport över kränkningarna under 1993. Mycket säkra tekniska indikationer ligger bakom ÖBs bedömning. Samtliga kränkningar har ägt rum på ostkusten.
Den 1 mars 1994, Finland.
Idag installerades Martti Ahtisaari som Finlands nya president. Vid en högtidlig ceremoni tog han över efter Mauno Koivistos 12 år vid makten.
Till takten av Björneborgarnas marsch anlände Finlands tillträdande president Martti Ahtisaari och den avgående presidenten Mauno Koivisto till riksdagshuset i Helsingfors där man började med att inspektera hederskompaniet. Under sin valkampanj kritiserade socialdemokraten Ahtisaari regeringen för den höga arbetslösheten och krävde stimulansåtgärder. Som president måste Ahtisaari vara opolitisk. Men i sitt trontal fortsatte han att kritisera landets regering för dess sysselsättningspolitik.
Vi behöver omfattande politiskt samarbete för att göra slut på depressionen och skapa nya arbetsplatser. När många medlemmar i det finländska samhället utan egen förskyllan befinner sig i stora svårigheter är det inte rätt tid att slopa stödsystem som har utvecklats med tanke på dessa situation.
Ja, samtidigt som Martti Ahtisaari höll sitt trontal här i riksdagshuset i Helsingfors pågick intensiva EU-förhandlingar i Bryssel. Men Ahtisaaris målsättning är klar. Finland ska bli medlem i EU.
Euroopan unionin jäsenyys on meille mahdollisuus. On toivottava, että lopulta kaikki jäsenyyttä hakeneet Pohjolan maat, Suomi, Ruotsi ja Norja, päätyisivät unionin jäseniksi.
Det var några tusen finländare som följde installationen av landets första folkvalda president. Det här är bilder utanför slottet i Helsingfors.
Och Finlands EU-förhandlingar blev alltså klara ikväll.
Andra mars 1994. Bosnien.
I natt så togs ett viktigt steg mot en fred i Bosnien. De bosniska muslimerna och kroaterna skrev under ett avtal. Men haken är att serberna inte finns med i överenskommelsen.
Dokumentet som undertecknades i Washington av Bosniens och Kroatiens regeringar och de bosniska kroaterna innehöll dels en överenskommelse att bilda en federation i Bosnien-Herzegovina mellan muslimer och kroater. Den ska vara uppdelad i självstyrande kantoner på samma sätt som i Schweiz. Överenskommelsen talar just om begreppet kantoner. Men dessutom ska denna bosniska federation bilda en allians med Kroatien, en så kallad konfederation mellan två självständiga stater. Parterna ska nu träffas i Wien för att fortsätta arbetet med att skriva en ny författning, så det finns flera frågor kvar att lösa. USA som drivit på parterna hoppas att överenskommelsen ska sätta press på serberna att gå med på en fredsuppgörelse. En annan förhoppning är att Bosnien inte delas upp enligt etniska linjer, vilket andra fredsförslag inneburit. Alla flyktingar ska få återvända hem och ingen ska frånta sin egendom till följd av så kallad etnisk rensning. Problemet är att serberna som håller cirka 70% av Bosnien-Herzegovina inte är med i överenskommelsen. Och att det idag är för tidigt att säga om den här uppgörelsen underlättar eller försvårar fortsatta fredsförhandlingar. FNs generalsekreterare Boutros Ghali sa att han tyckte att det här var ett mycket positivt initiativ. Och medlarna, Lord Owen och Thorvald Stoltenberg, sa att det var viktigt att muslimer och kroater återupptar det nära samarbete de hade fram till 1992. Men säger de också i sitt uttalande, det blir ingen fred förrän den tredje parten i konflikten, serberna, går med på en uppgörelse. Lasse Åsgård, New York.
Andre mars 1994. Efterdyningar på avtalet, det svenska, med EU.
Statsministern och Europaministern fick applåder i morse när riksdagen informerades om avtalet med EU. Och på fredag träffas partiledarna för en första diskussion om tidpunkter för den avgörande folkomröstningen.
Man kände historiens vingslag i riksdagen när en nöjd statsminister i morse kom för att informera om Sveriges avtal med EU.
Detta avtal är, utan tvekan, det viktigaste internationella avtal som Sverige har förhandlat fram under detta århundrade.
Och lovorden var många över de hemkomna svenska förhandlarna med Europaministern Ulf Dinkelspiel i spetsen.
Som glada vikingaättningar har förhandlarna återvänt från Bryssel med ett avtal i handen.
Och Nydemokraternas avgående partiledare Ian Wachtmeister föreslog till och med stående ovationer för de svenska förhandlarna.
En applåd ifrån riksdagen, ska vi inte säga det, fru talman?
Ja, till och med Vänsterpartiets Gudrun Schyman gratulerade regeringen till avtalet.
Jag kan gärna säga att jag gratulerar till att förhandlingarna är slutförda. Jag tror säkert att ni har gjort ett väldigt bra jobb.
Fast då började det gå lite för långt, tyckte somliga ledamöter.
Det stör mig i alla fall något, alla dessa ryggdunkningar under morgonen här fram till klockan 11.
Sen fick Dinkelspiel och Bildt frågor om Sveriges alliansfrihet, valutaunionen och offentlighetsprincipen. Plus förstås frågan om hur mycket pengar EU-medlemskapet egentligen kostar Sverige.
Hur ska de stora belastningarna på statsbudgeten finansieras?
Det finns ingen ekonomisk kalkyl som kan göras som slutar på annat än mycket betydande plus för Sverige av medlemskap.
Men alla stämde ändå inte upp i jubelkören.
Det finns i riksdagen också företrädare för nej-sidan. Jag vill bara påpeka det eftersom vi har blivit uppmanade att gå ut och övertyga folket. Det är möjligen så att folket kommer att övertyga sina företrädare här i huset.
Ja, Lena Klevenås är inte ensam. Av de här människorna är idag 4 av 10 motståndare till EU. 3 av 10 säger ja och resten är tveksamma. Detta är utgångsläget nu när svenska folket ska börja fundera på hur de ska rösta i folkomröstningen. Men trots denna djupa splittring bland väljarna så har flertalet partiledningar för länge sedan sagt ja till EU. Att hantera denna motsträviga väljaropinion blir partiernas svåraste huvudvärk.
Men jag tror också att du kan utläsa ut av Ingvar Carlssons entusiastiska uttalanden idag i riksdagen att man är redan på gång med en sådan kampanj.
Tydligast är alltså splittringen bland socialdemokraterna. En SIFO-mätning för några veckor sedan visade att bara 21% av de socialdemokratiska anhängarna sa ja till EU, medan hela 47% sa nej. Resten är tveksamma.
Tror du att de socialdemokrater som idag är negativa eller tveksamma till EU skulle kunna bli mer positiva efter det här avtalet igår?
Det tror jag inte. Därför att de socialdemokrater jag träffar ute på möten och arbetsplatser, den första frågan de tar upp, det handlar inte om mjölkkvoter eller snus eller sådana saker, utan det handlar om vår frihet, vår rätt att bestämma över oss själva, om demokratin.
Det är ju så att, om jag skulle tycka mig enkelt, att EU är klubben som gäller, och jag tror att de allra flesta socialdemokrater kommer inse att det finns inga egentliga stora skäl för oss att ställa oss utanför detta.
Ja, var det en folkomröstning idag så ska jag säga nej. Och det är av det skälet att jag vet för lite om innehållet i avtalet.
Inom KDS är splittringen ännu större än inom Socialdemokraterna idag. 20% sa häromveckan ja mot hela 54% nej. Och inom Centern sa 35% ja och 38% nej.
Jag har nästan hela kåren bakom mig på att vi står inte för ett EU-medlemskap. Vi tycker inte det är någon bra lösning.
Jag tycker att det klart lutar åt nu att vi ska ta ställning för ett EU-medlemskap.
Statsminister Carl Bildt bjöd idag in de andra partiledarna till överläggningar på fredag om när folkomröstningen ska hållas, om den ska hållas före valet, på valdagen eller efter valet.
Men spelet inför folkomröstningen har redan börjat. Det började redan innan förhandlingsresultatet var klart.
Lite av den nationella yra som utbröt efter Tre Kronors OS-guld tycks också komma de svenska EU-förhandlarna till del. Mycket påpassligt lät de sig också fotograferas i samband med den spännande OS-finalen, och statsministern hakade på.
Man kan säga att här är det diplomatins eller politikens svar på Tre Kronor som har spelat och som också har lyckats lika väl i den matchen där ni i Bryssel som riktiga Tre Kronor lyckades i Lillehamn.
Fråga svenska folket för att höra vad de tycker smäller högst. Jag tror de sätter hockeyresultatet bra mycket före. Och det är inte ett annat mål som räknas, utan det är huvudresultatet som räknas, slutresultatet.
Sverige, Finland och Österrike fick alldeles för bra avtal. Det anser många europeiska kommentatorer idag. Och flera tidningar skriver att EU-förhandlarna varit alltför eftergivna.
Avtalen med EU var en av dagens stora nyheter i de europeiska tidningarna. Och i den franska Libération citeras Frankrikes Europaminister Alain Lamassoure sägandes: "Jag sa stopp, det finns en gräns för hur mycket deras inträdesbiljetter egentligen får kosta." Men Frankrike blev överkört. Den brittiska Financial Times berättar om hur Frankrike, Holland och Spanien anser att de ansökande länderna tilläts råna EU.
Och Le Figaro kallar den svenska rabatten på medlemsavgiften för en gåva.
Sverige och Finland kräver bättre villkor för att gå med i EU än vad Spanien fick. Ja, flera presskommentarer idag går ut på att EU varit för eftergivet, varit allt för generöst mot Finland och mot Sverige. Men några kritiserar också de nordiska länderna för att vara ovana vid såna här stora internationella förhandlingar, för att hänga upp sig på detaljer och att kräva skriftligt också på bagateller.
Men det finns många välkomnande tonfall också. I brittiska Guardian betonas hur de tre nordiska länderna kan komma att tvinga EU att bli öppnare och att ge miljöfrågorna högsta prioritet. Några tidningar återger uppgifter om att den grekiska ordföranden Pangalos fram emot morgontimmarna satt med förhandlingspappren i ena handen och en whiskyflaska i den andra. Och att den tyska utrikesministern Kinkel i praktiken övertog förhandlingarna. Tyskland som ju har mest att vinna på att de nordiska länderna blir EU-medlemmar. Så uppfattades också den tyska utrikesministern stundom mer som advokat åt ansökarländerna än som en lojal medlem av EU. Att Tyskland drivit på bekräftas också av förbundskansler Helmut Kohls reaktion sedan avtalet med Sverige, Finland och Österrike blivit klara. Detta är en stor händelse i Europas historia, sa Kohl, och underströk att Östersjön är lika mycket ett europeiskt hav som Medelhavet.
Statsminister Carl Bildt ringde idag till förbundskansler Helmut Kohl och tackade för Tysklands stöd under förhandlingarna.
Sverige, 2 mars 1994. Medlen för att få ut arbetslösa ungdomar på marknaden, ja, de medlen, de är legio. Här beskrivs ALU-projekt.
Det finns 50 000 människor runt om i landet som sysselsätts med hjälp av det så kallade ALU-projektet. ALU, ALU, står för arbetslivsutveckling. Men nu slår facket larm. Många arbetsgivare utnyttjar ALU-projektet och får gratis arbetskraft.
Meningen är att de ska utföra jobb som annars inte skulle bli gjorda. Inga riktiga jobb alltså, utan projekt arbetsplatsen inte anser sig ha råd med. Här i Sundsvall har ett helt ridhus byggts med hjälp av ALU. Skalet fick visserligen Skanska bygga, men hela interiören är byggd av 5 ALU-arbetare och kommunen räknade med gratis arbetskraft i budgeten.
Men är det riktigt principiellt att ALU-arbetare ska bygga helt gratis åt kommunen?
Ja, det är en fråga som hur man då använder de här bidragen.
Det finns utbildat duktigt folk som går arbetslösa idag och ska ha de där jobben för ordinarie löningar och ordinarie pengar.
Och trycket att skaffa fram fler ALU-jobb är starkt. De arbetslösa vill ha sysselsättning. Arbetsgivarna ser en chans att förbättra sina budgetsiffror och Arbetsförmedlingen tar tacksamt emot alla nya ALU-platser. Och de lokala fackföreningarna godkänner.
Ingen vill stå där med stämpeln i pannan att det var den fackliga organisationen som hindrade jobben.
I en undersökning som SKTF gjort visade sig att det finns ett utbrett missbruk av ALU-platser. 20 000 av alla ALU-platser finns inom kommun och landsting och under en vecka samlade SKTF in alla ALU-platser som godkänns, 64 stycken. Och hela 35% av dem visade sig vara riktiga jobb.
Jag tror att vi håller på att rycka sönder hela arbetsmarknaden med denna oerhörda mängd av folk. 50 000 människor som är ALU-jobbare.
Petri Rantiainen har en ALU-tjänst på Östasiatiska museet. Han är en av många som fått ALU-plats där. Hans uppgift enligt arbetsbeskrivningen var ett projekt där han skulle upprätta ett effektivt system för postorderhanteringen. Men hittills har han istället fått sköta jobbet som lagerarbetare. Men hans handledare menar att han håller på att inskolas. Inget jobb alltså.
Kan du definiera skillnaden mellan det Petri gör och ett riktigt jobb?
Men det kan jag inte göra.
Nu upprätthåller man verksamhet på många håll med subventionerade ALU-anställningar med gratis arbetskraft. Det är ett orimligt förhållande.
Estland och det ryska tillbakadragandet. 2 mars 1994.
Förhandlingarna om den ryska truppreträtten från Estland har strandat. Ryssarna ställer nya krav, säger den estniske utrikesministern till Rapport ikväll.
They have promised, and they have promised to the whole international community, to withdraw the forces to the 31st of August 1994, and we all expected them to do that. This was the basis of our negotiations. Now suddenly the agreement was ready in Tallinn, now suddenly they have withdrawn that.
Ryssarna har, enligt Loik, kommit med nya krav. Lägenheter och pension åt ryska officerare som stationerades i Estland är det viktigaste. Och det som mest irriterar esterna, som inte vill betala extra för före detta ockupanter i uniform. Och så vill ryssarna slippa betala något för den nedskräpning som militären lämnar efter sig. Det är nu bara drygt 2000 aktiva ryska militärer kvar i Estland, men oron för att de i ett krisläge skulle kunna förstärkas av pensionerade 40-åriga ryska officerare kvar i landet finns där.
But these are all questions which are easily solvable, but they cannot be used as a trump card for delaying the withdrawal. The withdrawal should be complete and speedy, like in the CSC documents, and no other questions should be linked to it. If other questions are linked, then it's, you are using the illegally present troops to solve other problems.
Mars 1994. Uppgörelse i Mexiko mellan indianer och vita.
I Mexiko har regeringen och zapatistgerillan nått ett preliminärt fredsavtal. Överenskommelsen inkluderar ekonomiska och politiska reformer och syftar till ett slut på det väpnade uppror som indianska rebeller inledde på nyårsdagen i den sydliga delstaten Chiapas.
Den första fasen i fredsprocessen i Mexiko har avslutats efter 10 dagars förhandlingar i katedralen i staden San Cristóbal de las Casas, en av de städer i den fattiga delstaten Chiapas som ockuperades av indiansk gerilla i nyårshelgen. Den officiella medlaren, biskopen Samuel Ruiz, väntar nu på att fredsavtalet ska godkännas definitivt av parterna innan det skrivs under om några veckor. Regeringens fredsändebud Manuel Camacho och rebellernas delegater verkar nöjda med överenskommelsen som innehåller sociala förbättringar för den fattiga ursprungsbefolkningen, men också juridiska reformer, fördelning av jorden och löften om respekt för indiansk kultur. Regeringen vill inte diskutera zapatistagerillans krav på politiska reformer på nationell nivå, men fredsavtalet innehåller uttalanden om vikten av verklig demokrati i Mexiko. Och igår tillkännagav också inrikesministern att regeringen är överens med oppositionen om en rad valreformer som ska garantera fria och rättvisa val i augusti. Händelserna i Chiapas satte fart på debatten om Mexikos auktoritära styre och har, enligt många bedömare, inneburit en vändpunkt i landets historia. Kerstin Bodell, Managua.
Tredje mars 1994. Bosnien och serberna.
Vid en presskonferens i Moskva idag sa den bosnienserbiske ledaren Radovan Karadzic att de bosniska serberna är beredda att dra sig tillbaka från en, som han sa, betydande del av de områden de kontrollerar.
Idag kontrollerar vi 72% av Bosnien, men för att en fred ska kunna uppnås är vi beredda att lämna ifrån oss en del av det. Ner till 54 eller 55% av landets territorium är vi beredda att överväga, sa de bosniska serbernas ledare Radovan Karadzic när han idag avslutar ett 3 dagar långt besök här i Moskva. Det skulle betyda att serberna är beredda att lämna ifrån sig en fjärdedel av de landområden som de idag kontrollerar som en del i en fredsuppgörelse. Karadzic sa ingenting om nivån har samordnats med den ryska utrikespolitiska ledningen, än mindre om det är en inställning som ryssarna har pressat serberna till. Men med tanke på den centrala roll som Ryssland kommit att få i försöken att skapa fred i Bosnien och med tanke på de goda relationerna mellan serber och ryssar kan man förmoda att frågan åtminstone har diskuterats. Karadzic tonade vid dagens presskonferens annars ned brödraskapet mellan ryssar och serber som ju bekänner sig till samma religion och som också har historiska och språkliga band med varandra. Istället kritiserade han de ryska ledarna för att ha varit dåligt informerade då de erkände Bosnien-Herzegovina som en suverän stat. Däremot sa han att de ryska FN-soldaterna har större förutsättningar att agera opartiskt än FN-soldater från NATO-länderna. Därför önskade han fler ryska FN-soldater till Bosnien än de 400 som redan finns där och de ytterligare 300 som Ryssland beslutat skicka dit. Karadzic träffade under sitt Moskvabesök också ultranationalisten Vladimir Zjirinovski som hårt kritiserat president Jeltsin och utrikesminister Kozyrev för att inte tillräckligt stödja serberna i Bosnienkriget. De båda såg en fotbollsmatch tillsammans igår kväll. Men, försäkrade Karadzic, vi talade inte politik, bara fotboll. Anders Eriksson, Moskva.
Fjärde mars 1994, Kina och Kinas kontakter med USA.
Kinesiska myndigheter bekräftade idag att landets mest kände dissident, eller oppositionsman, åter har fängslats i ett svep som omfattar flera av demokratirörelsens främsta aktivister. Och den här arresteringsvågen får allvarliga återverkningar för Kinas relationer till USA.
Fängslandet av Wei Jingsheng är det senaste i en serie av ytterst motsägelsefulla kinesiska åtgärder inför den amerikanske utrikesministern Warren Christophers besök i nästa vecka. Ett besök som bedöms som avgörande för USAs beslut senare i år om Kinas hantering av mänskliga rättigheter är förenligt med landets ställning som handelspolitiskt mest gynnad nation. Kina har de senaste veckorna verkat anstränga sig att ge ett bättre intryck inför den amerikanska granskningen. Efter ett unikt tillmötesgående ges exempelvis 5 amerikanska journalister idag möjlighet att i ett av Kinas beryktade omskolningsläger möta just en av de politiska fångar som USA kräver ska friges och som befaras ha utsatts för tortyr och annan misshandel. Kina tycks också, enligt New York Times igår, ha antytt för en av Clintons emissarier som den här veckan är i Kina att man överväger att avkriminalisera så kallat kontrarevolutionära handlingar som enligt en mycket allmänt hållen lagstiftning kan bestå av nästan vad som helst, att kritisera regeringen eller att vara för demokrati. Det är enligt sådana lagar de flesta så kallade dissidenter hålls fängslade. Washington har varnat Peking att Kina inte kommer att kunna få exportera till USA på de hittills förmånliga villkoren såvida man inte avsevärt förbättrar sin hantering av de mänskliga rättigheterna. Krav som Kina avfärdar med 2 argument. Dels att det är inblandning i ett annat lands interna angelägenheter, dels att det är fel att sammanlänka affärer med mänskliga rättigheter. Eftersom USA gärna vill ha tillgång till den snabbt växande kinesiska marknaden har Kina bedömts mest behöva göra en gest för att tillfredsställa USAs krav. Med fängslandet av Wei Jingsheng, vars frigivande i fjol var den stora gesten inför Pekings kamp om att få arrangera sommar-OS år 2000, har Kina nu ställt till ett rejält bekymmer, inte bara för sig självt utan också för Clinton. Bengt Turner, Hongkong.
Femte mars 1994 om Sarajevo och FN.
Klockan är 7 här i Ekot. FNs säkerhetsråd antog i natt enhälligt en resolution om Bosnien som föreslår en plan för att bryta belägringen av Sarajevo och återupprätta staden så att invånarna kan börja leva normalt. FN ska utse ett speciellt civilt sändebud till Sarajevo och upprätta en fond som ska användas till återuppbyggnaden. Resolutionen föreslår också att även städerna Maglaj, Mostar och Vites i Bosnien-Herzegovina ska stå under FN-beskydd. Och det kräver att FN skickar ytterligare tusentals soldater till Bosnien. Storbritannien och Tjeckien har redan förklarat att de är beredda att utöka sina styrkor i Bosnien.
British Navy helicopters are taking part in a Mersey airlift in Bosnia this morning. They'll transfer nearly 50 wounded people from Mostar to Split in Croatia. Mostar's one of three towns earmarked for protection in the latest United Nations resolution. The others are Maglaj and Vitez. The Foreign Secretary Douglas Hurd says that Britain will consider sending more troops into Bosnia, but only if other nations do so as well.
The Foreign Secretary gave his strongest commitment so far to sending reinforcements. The need is clear, he told dinner in Edinburgh, and we will consider it as part of a wider effort. Foreign Office sources say behind-the-scenes pressure is being put on allied countries. Part of that is going on in New York, where the UN Security Council has threatened military force to lift the siege of Sarajevo.
The people themselves are beginning to see that peace and stability can be re-established. But they cannot by themselves create the conditions for normal life and reconstruction.